Du lyssnar på Fädernas missgärningar av och med mig, Åsa Larsson. Tisdag 26 april. När Ragnhild Pekkari bestämde sig för att dö blev livet lite lättare att leva. Hon hade en plan, åka skidor på nattskaren, en tur på 2 timmar om det inte blev genomslag. När hon kom fram till platsen, en jock över vilken det alltid bildades en snöbrygga, skulle hon göra upp eld och ta sin sista kopp kaffe. Sen skulle hon smälta snö och hälla ner i ryggsäcken så att den blev blöt och tung och inte vara full av luft. Efter det skulle hon skida ut på snöbryggan. Det var öppet strömmande vatten under. Om allt gick som hon tänkt skulle snöbryggan brista. Annars skulle hon ta ett stavtag ut över kanten. Det skulle gå så oerhört fort. Ingen chans att ändra sig heller med tung ryggsäck utan flytkraft och skidor på fötterna. Sen skulle det äntligen vara över. Hon hade stämt träff med döden. Och döden skulle hon få möta faktiskt samma dag som hon i hemlighet bestämt. Men inte på det sätt hon tänkt sig. När beslutet var fattat släppte den värsta tyngden. Hennes inre reste sig likt björkarna i skogen. Vinterns snö hade tvingat ner dem i hukande, frostiga bågar. Nu under vårvinterns blida rätade de befriat upp sig, skiftade från grått till violett, botgöringens liturgiska färg. Hon hade gått i pension föregående år i juni. Klinikchefen höll ett uppenbart oförberett tal, tog fel på hennes anställningsår trots att det hade varit den enklaste sak i världen att kolla upp, den lilla skiten. Han var den där sortens läkare som kände sig hotad av hennes längd. Hans högra hand, Elisabeth från klinikledningen, hade inhandlat en present, en kapsylöppnare i form av en silvrig delfin. Efter alla år. Detta. Elisabeth hade jobbat administrativt i över 20 år och hade exakt 0 kontakt med vad de andra syrrorna gjorde på golvet. Hon stod på ledningens sida och pressade på med taskiga scheman och ytterligare uppgifter. Och så silverdelfinen ovanpå det. Ragnhild klämde ur sig ett falskt tack, vilket fick henne att känna att hon behövde komma hem och tvätta sig med svinto. Hon hade kunnat kräkas över hela avskedsfikat med de billiga pappersservetterna och köpestårtan. Några läkare hade kommit och gått i fikarummet. Ragnhild hade utbytt blickar med de andra syrrorna. Konstigt att en läkare aldrig tog en calling när en patient var dålig, men de teleporterade sig alltid till en sötsak. Någon AT-läkare hade frågat, "Vad firar vi?" med munnen full. När sista passet var över hade hon kramats med kollegorna, stått en stund framför sitt skåp som hon haft i nästan 30 år, stängt det för sista gången och lämnat sjukhuset med en overklighetskänsla och den jävla delfinen i en påse. Sen hade sommaren förlöpt som vanligt. Den kändes som en lång semester bara. Hösten kom och hon skaffade sig nya rutiner. Anmälde sig till en avancerad vävkurs tillsammans med en pensionerad före detta kollega. Tränade varje dag, gick till gymmet eller vandrade i skogen. Läste böcker förstås, nästan en om dagen. Första halva vintern gick. Hon visste att de var underbemannade på jobbet, men ingen ringde in henne. Elisabeth hatade henne och ville såklart inte ha henne tillbaka. Julhelgen tillbringade hon med sig själv. Det var överraskande ensamt. Ditintills hade hon alltid jobbat över storhelgerna. I början av mars, en måndag, när hon var på väg från affären med matkassar i händerna, hade ett minne från barndomen kommit till henne. Hon var inte gammal, 6 år kanske, hade följt med en av sina farbröder ut på isen där han slängde ner en gammal båtmotor i en vak som han sågat upp. Faster hade sköljt lakan där under dagen och då passade han på att göra sig av med en del bråte.